Det är onsdagen den 12 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Idag ska vi prata om Venezuela och det som sker mellan Venezuela och USA. Som ni vet har spänningen mellan länderna ökat. I augusti skickade ju USA flottstyrkor till havet utanför Venezuela. Och under hösten har man också attackerat båtar utanför Venezuelas kust som enligt den amerikanska administrationen ägnat sig åt att smuggla narkotika. Hittills har ett 20-tal båtar beskjutits och ungefär 75 människor dödats. Det har också spekulerats i ytterligare militära åtgärder från amerikansk sida, rent av en invasion. Och senast idag fick vi veta att Venezuela mobiliserat sin armé. Så hur ska man då förstå det här? Hur ser bakgrunden ut när det gäller just relationen mellan USA och Nicolás Maduros regim i Venezuela? Vilken roll spelar narkotikahandeln och vilken roll spelar större världspolitiska konflikter? Och hur är situationen i Venezuela, det en gång så rika landet som nu tillhör kontinentens fattigaste efter många år har styrts av Maduro och hans företrädare Hugo Chavez? Det ska vi alltså prata om idag och då är jag glad att hälsa dagens gäst välkommen. Cesar Chirino som är program officer på den liberala biståndsstiftelsen SILC. Varmt välkommen hit Cesar.
Hej och tack så mycket för inbjudan.
Ja, vi ska prata om Venezuela och landets utveckling generellt. Men vi ska börja med det som sker just nu, tänkte jag. De här båtarna som USA har attackerat utanför Venezuela under hösten. Vad vet vi egentligen om det? Vad är det för sorts båtar och varför har USA anfallit dem?
Ja, men det är en bra fråga. Och det finns inte tillräckligt mycket data för att veta om alla fall. Men vi kanske kan börja med att säga att första båten då, så Maduros regim svarade att det var någon AI-genererade bilden när USAs regeringen visade på första attack. Sen på andra båten blev helt plötsligt fiskare. Så som sagt, svårt att veta. När man läser på USAs sida så i några videos ser man i alla fall folk som försöker att kasta bort grejer från båtarna. Men svårt att veta som sagt 100% med 100% säkerhet att det är knarksmuggling. Det som kan vi i alla fall säga att i många fall de här båtarna är så, det som man kallar speedboats, så snabba båtar som man har använt tidigare för att smuggla olagliga saker i den karibiska delen.
Okay. Vad vet vi generellt om Venezuelas roll i narkotikasmugglingen? Vet vi att det förekommer narkotikasmuggling därifrån?
Ja, alltså, Venezuela har ganska länge varit en bro alltså från Colombias produktion av kokain. Men speciellt alltså fokus i Venezuela har varit liksom att tvätta pengar, så pengtvätt har varit liksom lite roll, alltså Venezuelas roll i ekvationen. Men sedan Venezuelas regim har fått sanktioner och har haft ganska svårt att återställa deras oljeproduktion, så det finns information att det är mycket av de här alltså, olagliga aktiviteter som har tillåter regeringens Maduros regim att få extra medel, och det gäller både knarkhandel men också alltså mineraler som skickas på ett ganska mörkt sätt till den svarta marknaden.
Okej, så vi kan säga så här att vi vet att det förekommer narkotikasmuggling, att även regimen varit inblandad, men just de här båtarna, vilken roll de har haft, det är mer oklart, kan man säga så?
Precis, så kan man säga. Liksom, det har upptäckts också alltså, små flygplan och så här, men så att säga att de här små båtar kan representera en så pass stor risk för USA när det gäller så, knarkhandel. Så det här är svårt att säga på det sättet.
Okej. Ja, nu verkar USA bygga upp en militär styrka i området. Vi har bland annat hört om att hangarfartyg har skickats dit. Det finns även andra amerikanska flottstyrkor. Vad tror du, hur stor är sannolikheten är att man attackerar Venezuela på något sätt? Och varför gör man i så fall det?
Alltså, personligt tycker jag att det kommer inte att hända något. Alltså, USA kommer inte att invadera Venezuela, det tror jag inte jag på något sätt. Men som vi såg kanske Iran kan denna strategi repeteras i Venezuela och replikeras i Venezuela. Och det betyder att de skulle kunna attackera så höga profiler inom chavismo för att minimera regimens effektivitet liksom, på den långsiktiga planen.
Okej. Okay. Vad tänker du då? Alltså enskilda flyganfall eller drönaranfall eller någon typ av riktade mål så att säga?
Precis. Alltså, hittills har vi nästan alla analyser som jag har läst hittills som har sagt att det här alltså, USA har hittills alltså, visat muskler och satsat på den här maxpress på Maduros regim. De försöker få alltså, förhandla bort Maduro från regeringen helt enkelt, från Chavismo själv. Det har inte funkat verkar som, alltså, eftersom Maduro sitter kvar. Men ja, svårt att säga att Trump ville gå in i landet. Det blir en stor risk. Alltså, alltså popularitetsmässigt kan representera en risk för Trumps regim. Och ja, det här är svårt att se att många demokratiska länder kommer att stötta USA i en sånt äventyr.
Maduro har ju suttit i många år. Hur kommer det sig att det här har blivit ett så viktigt mål för USA just nu? Är det Trump som helt enkelt har gjort det så, eller vad beror det på?
Alltså det läget, alltså Venezuela har blivit en oas för de länder som inte är så nära USA som Kina och alltså Kina, Iran och Ryssland. Konflikten i Ukraina är också pressad på olja, så behovet av olja så billigt och nära oljeproduktion till USA, så det finns olika faktorer. Men jag skulle också lägga till att senaste valet i Venezuela 2024, det som om man tror på nästan alla oberoende organisationer som Carter Center och FNs expertgruppen och så vidare, att det var valfusk. Så det ger alltså den lilla legitimitet som Maduro har haft hittills, det försvann i juni förra året när de fuskade rejält med valet.
Mm. Ja, vi ska gå tillbaka lite tiden för, när det gäller Venezuela. Som jag sa, en gång ett väldigt rikt land, nu ett av Sydamerikas fattigaste, är också platsen för den största flyktingkatastrofen i Sydamerikas historia. Över 4 miljoner människor har flytt. Ja, om man ska förstå vad som har skett, hur långt tillbaka i tiden behöver man gå för att förstå bakgrunden? Och vad skulle du vilja börja, vad du vill berätta?
Ja, men som vi kan börja från början, alltså när Chavismo tog makten för ungefär 27 år sedan. Chavez vann, han hade mycket popularitet på den tiden. Han vann med 70-75% av rösterna på den tiden, 1998 om jag minns korrekt.
Just det.
Men alltså, om vi tänker att oljepriset var alltså under en period över $150 liksom. När vi började att ge olja till olika länder i regionen för att köpa stöd, vi började finansiera halvtransparenta aktiviteter i några så i olika regioner i världen, så det är inte så konstigt att det finns inga pengar kvar. Och när det gäller migrationen, så om vi tror på FNs siffrorna, vi snackar om 7,5 miljoner och några andra organisationer pratar om 9 miljoner eftersom det är svårt att veta hur många har alltså åkt fram och tillbaka.
Ja.
Men hela det här alltså, att montera ner demokrati liksom, det här har gått ganska länge. Det är inte något som har hänt alltså, helt nytt. Det är någon decennier som har pågått liksom. Som det finns alltså, Chavismo kontrollerar den högsta domstolen som de har använt mot oppositionen. Regeringen så exproprierade x antal företag, så de fick också lämna landet liksom, utan pengar och utan de resurser som de hade jobbat och liksom, skaffat i landet. Så det är som sagt en lång process som det har pågått ganska länge.
Ska man se då Maduro som en ren fortsättning på Chavez, att det är i princip samma regim, eller har Maduro inneburit någon typ av förändring sedan han tillträdde 2013?
Ja, så Maduro fick det över Chavez när Chavez blev sjuk. Han flyttade till Kuba för att få återhämta sig där, och sen fick han, alltså, han kom aldrig tillbaka i princip. Alltså, när Chavez blev sjuk hade landet redan stora och svåra ekonomiska problem. Mycket korruption. Transparency International placerar Venezuela på en av de högsta korrupta länder i världen. Man ser ganska ofta och lite då och då i Europa och i andra regioner, alltså diken och före detta chavistas med x antal miljoner dollar liksom. Så jag skulle säga att han försökte fortsätta med samma spår som Chavez hade lämnat liksom, men med mindre pengar i kassan och inte, han är inte lika karismatisk som Chavez var på sin tid, så Det är två faktorer som har gjort att han hade fått sämre förutsättningar.
Mm. Och det här med att, vi har redan varit inne på det, men att Maduro blev omvald i valet förra året, det var helt enkelt inte ett fritt val som gick rättvist till, eller?
Nej, precis. Om man tror på alla oberoende organisationer har sagt, inklusive Carter Center, FNs expertgrupp och till och med EU, alltså det var inte transparenta, inget transparent val överhuvudtaget, men sen att de kom ut som första kommuniké var liksom siffrorna som inte var matematiskt möjliga, som det gör liksom hela grejen så någon surrealistisk process liksom. Så oppositionen sitter i fängelse eller i exil just nu, så ja, det visar att Maduros regim är inte är redo att lämna makten på ett demokratiskt sätt.
Hur är läget för oppositionen i övrigt? Är det överhuvudtaget möjligt för den att verka i Venezuela just nu, eller har den gått under jorden helt och hållet?
Ja, så det partiet försöker få folk i landet som jobbar lite i klandestinitet nu sedan några månader tillbaka. Den högsta ledare som Maria Corina Machado, som har precis fått Nobelpriset, hon är kvar i Caracas och gömmer sig sedan några månader tillbaka. Deras högsta, alltså ledningen av partiet, Vänsterpartiet, de är i exil just nu. De har satt vid Argentinas ambassad i mellan 400 dagar och väntade på att lämna landet, och de hade fått asyl i Argentina. Men de fick aldrig lämna landet. Så de befriades av USA i någon kommandooperation i maj i år, som är också ganska surrealistisk.
Okej, på vilket sätt det? Var det surrealistiskt?
Att USA kunde komma in i landet, befria fem personer från ambassaden. Ambassaden hade både polis och militärerna, hela dagen, 24 timmar hela veckan. Mm. Och ambassaden var placerad precis vid Rysslands ambassaden och den nordkoreanska ambassaden, så det gjorde att läget var ganska svårt för dem att lämna ambassaden, men det gick.
Det gick ändå. Okej, ekonomin då? Hur ser den ut, och hur är levnadsstandarden och förhållande för vanliga människor i Venezuela just nu?
Ja, men precis. Alltså det är, som sagt, när man tänker på minimilan i Venezuela, det är ungefär $4. Men sen hittar man lyxprodukter, alltså lyxbilar, som man kan... Man ser att det finns mycket pengar, men det är bara en liten grupp personer som får tillgång till de här pengarna. Så det är ofta regeringen själv som får tillgång till de här pengarna, men också företagare och personer som har någon relation med regeringen.
Mm. Jag tänker på det här hotet nu som ändå riktas från USA mot Venezuela. Hur påverkar det Maduros regim? Försvagas den, eller är det så tvärtom att man sluter upp kring honom nu? Vet vi någonting hur det ser ut?
Ja, men så det är lite både och. Alltså man tänker på att om man tror på vad de här organisationerna säger om val och oppositionen själva, Maduro förlorade valen. Han fick 3,3 miljoner och den oppositionskandidaten Edmundo González fick mer än 7 miljoner röster. Så det betyder att även i de områden som har varit historiskt så till hårt chavism, de är inte nöjda med Maduro helt enkelt. Så när Maduro säger att han har 8 miljoner, alltså den milisen, som den populära milisen bakom honom, det har jag svårt att tro på. Han har såklart de här ungefär 123 000 militärer, alltså aktiva, men inte mer än så. Och sen när man tänker på den, alltså effekten som kan få i landet, ja, det blir lite nationalismeffekt såklart, som man ser lite på i sociala medier och sådär. Men igen, så om man tänker på resultat, alltså valresultatet, jag har svårt att se att så många venezolaner ska backa Maduro om det händer någonting i Venezuela just nu.
Du nämnde tidigare då att Venezuela har relationer till exempelvis då Kina och Ryssland och Iran. Kan du berätta lite mer om det? Hur ser de förhållandena ut?
Ja, alltså redan på Chavez-tiden då, Venezuela var den största vapenköpare av ryska vapen i kontinenten, i Sovjetregionen då. Men då hade vi mycket hade pengar, hade landet mycket pengar, oljepengar. Sen blev kineserna jätteintresserade och fick sätta igång relationer med Venezuela och lånade ut mycket pengar till Venezuela. Det hade lugnat sig nu de senaste åren eftersom på grund av korruption både i Venezuela och Kina, och sen på grund av Venezuela klarar inte längre de här stora projekten eftersom de har inga pengar på grund av korruption och alltså oljepriset har sjunkit. Sen om man lägger till Iran i ekvationen, att de har hjälpt Maduros regim med, alltså, med lite oljehandel, och när det var svårt att producera bensin i landet, de fick också skicka bensin, så de har samarbetat ganska länge med Venezuela. Och de har gått runt sanktionerna på båda länderna, så det kan man säga att det är en stark kooperation och samarbete mellan de länderna.
Och vad kommer det ifrån? Är det för att man gemensamt ser USA som en fiende, eller västvärlden som en fiende, eller så finns det en ideologisk gemenskap mellan de här länderna?
Ja, men så är det. Det kommer från Chavez tid. Men även om det är ganska ironiskt eftersom det är fortfarande USA som har varit den största köpare av Venezuelas olja ganska länge. Så, men det är redan från Chavez tiden så han försökte ganska tydligt att gå mot andra marknader, liksom, specifikt Kina. Eftersom det är också Kina som hade behovet och energibehovet och hade pengar tillgängligt.
Maduro har ju bett vissa länder om hjälp nu, exempelvis Ryssland. Kommer de hjälpa Venezuela i en eventuell konflikt med USA, tror du?
Det tror jag inte. Alltså, Ryssland de har redan ganska kämpigt i Ukraina för att starta en konflikt i någon annan del av världen. Men det är såklart den spel som görs liksom på den geopolitiska fronten. Vem kan behålla vad, eller vem, alltså vilka länder kan liksom hålla sig nära till. Så jag tror inte att Ryssland kan komma eller vill komma nära Venezuela och hjälpa till på något sätt. Det blir säkert några deklarationer hit och dit, men alltså i praktiken tror jag inte att de kommer kunna bjuda något stöd.
Hur är det med de andra länderna i regionen? Jag tänker exempelvis på Brasilien och så vidare. Hur har de förhållit sig till den här konflikten?
Brasilien och Lula har varit ganska tydligt att de inte erkänner Maduro som president. Han kallade till och med, eller hans förslag var att göra om valet eftersom det var inte, alltså, resultatet var inte transparent på något sätt. Samma sak med Colombia och Petro i Colombia, han erkänner inte Maduro, men han är ganska nära ideologiskt till Maduro, så han har sagt också några gånger de senaste dagar och senaste veckor att han är redo att gå in och försvara Venezuelas folk. Så det har blivit liksom en sånt vi mot där, USA mot Latinamerika. Och det funkar lite eftersom det finns en historik med USA i regionen, att de har gått in i olika länder och liksom de har gjort lite så här halvtrevliga saker. Så de använder det här narrativet för att liksom försöka ena folket bakom Maduro och i princip de här två regimer som är lite mer progressiva, men även om jag inte skulle kunna kalla Maduros regim som progressivt.
Jag förstår. Men finns det någon sanning i det? För att USA har ju länge agerat och påverkat i Latin- och Sydamerika. Det går ju långt tillbaka till Monroe-doktrinen och väldigt många tillfällen under 1900-talet. Är det här ett exempel på en fortsättning av den amerikanska traditionen, att man helt enkelt ser Sydamerika lite som sin egen bakgård där man kan gå in och bestämma lite? Kan man tänka så?
Alltså det är den narrativet som används av Petro och Maduro själv. Men om vi tittar på Chiles exempel, så Boric i Chile, alltså Chiles president, han har varit ganska tydligt att den här är inte en fråga om höger eller vänster. Vi pratar om att Maduro sitter efter att genomföra en ganska rejält valfusk, så det kan man inte acceptera. Så han har varit ganska tidigt och det är bra eftersom som Chile har den historiken också med Allende och vi vet också med Pinochet. Så det är den som jag brukar använda som exempel att det går inte att använda det här narrativet att det är imperiet som kommer in och ska ta över olja i Venezuela. Så det finns säkert något intresse, ekonomiskt intresse av USA att förhandla med det kanske mer demokratisk regim i Venezuela. Men jag har svårt att säga, så det är inte bara att imponera alltså deras vilja i regionen. Det finns något mer där.
Mm. Bara en fråga till om narkotikasmugglingen som jag då glömde att fråga. Är det så att narkotikan produceras i Colombia och förs genom Venezuela eller förekommer det produktion av narkotika också i själva Venezuela?
Alltså, i produktionens historiskt i alla fall kommer från Colombia, även om nu har det också blivit en ganska stor verksamhet i Peru och lite i Bolivia, men det är precis, det kommer från Colombia. Venezuela har ganska länge varit lite så en bro för knark och pengar från knarkhandel. Så har det varit hittills. Liksom. Men eftersom på grund av den här situationen att samarbete med USA har blivit värre och värre de senaste decennien då, har passat på de här grupperna från colombianska grupper att få ganska mycket inflytande i Venezuela och köpt militärer och funktionärer. Så nu är det inte, Venezuela är inte lika, de är inte lika duktiga att fånga sådana knarkbåtar eller flygplan. Så det är därför USA passar på att paketera det här som är knark kommer från Venezuela, så vi måste stoppa trafiken.
Mm. Okej, om vi ska se ihop där, om det skulle bli ett amerikanskt angrepp av det slag du kunde ändå tro skulle vara möjligt, att enskilda slag mot ledande personer och sådär, vad skulle det innebära? Skulle Maduros regim falla då, tror du, eller?
Jo, men det är den fråga som många ställer. De har suttit i makten i 27 år. Om man tänker på att Venezuelas allierade i regionen är Nicaragua och Kuba. Det finns också en ganska lång historia att de inte vill lämna makten på ett demokratiskt sätt. Så det är en bra fråga. Jag tycker för fan att den strategi som USA kommer att fortsätta genomföra är att sätta maktpress på regimen och försöka få Chavismo att förhandla bort Maduro. Sen blir det kommer inte att lossa alla problem i Venezuela, men det blir kanske möjlighet att kalla till nytt val, alltså fri och nytt val som kan liksom, som man kan se som legitim i framtiden. Mm.
Och finns det en opposition som idag är redo att ta över, och hur skulle det gå? Hur skulle en sån opposition klara det?
Alltså rent tekniskt har vi en regering i exil. Vi har Edmundo González som är, om man tror på siffrorna från valet, som oppositionen och andra oberoende organisationer har visat eller bekräftat att det stämmer. Då är representanter redo i Spanien att komma tillbaka till Venezuela och sitta med en ny regering helt enkelt. Mm. Så svar på din fråga, ja.
Ja. Om vi tittar framåt då, en ny regering, vad är det främst, vi har ju pratat mycket om korruption och så här, men vilka är de stora utmaningarna för en ny regering för att få Venezuela på rätt väg igen?
Jag skulle säga så institutioner, alltså under Chavismo som sagt, det finns inte nästan, det finns inga institutioner kvar, demokratiska institutioner. Domstolen måste liksom måste ses över, alltså, både funktionärer men också alltså korruptionsmässigt måste liksom genomföras en ganska alltså, mycket stort arbete liksom, att se över liksom, alla medlemmar i de här institutionerna. Sen måste landet gå tillbaka till den demokratiska vägen, och det vill säga att vi måste ta kontakt med andra länder som börjar samarbeta med organisationer som kan hjälpa oss, som kommer hjälpa regeringen att bygga landet och så vidare. Så, men det skulle finnas mycket att göra. Och ekonomiskt, liksom, oljeproduktionen har sunkit på den lägsta historiska nivån, så det krävs investering, så det kommer att behövas mycket, mycket, mycket samarbete med olika institutioner och regeringar.
Mm. Vad har Nobelpriset betytt att den har tilldelats Maria Corina Machado?
Ja, På den strategiska delen skulle jag säga att det ger Trumps regeringen lite mer frihet att agera i Venezuela, eftersom det kan bli en prestigefråga att hjälpa den personen som tog priset över, alltså som skulle kanske ta honom, jag vet inte. Men det är också det blir ett sätt att visa att han bryr sig om regionen, men också att USA kommer inte att tillåta alltså länder som Kina, Iran och Ryssland att alltså skaffa problem i så nära USA.
Okej, sista frågan. Vad tror du kommer ske härnäst i den här utvecklingen? Alltså om vi tittar de närmaste dagarna och veckorna, vad kan vi förvänta oss?
Jag tror att som sagt, nu med den senaste angarfartyget som har landat, som har kommit i regionen då, det kommer att göra att regeringen måste välja fortsätta som de är, som är lite paria stat, eller förhandla bort alltså chavismens ledare. Sen är fråga om oppositionen som sagt är redo och vill förhandla i en sån situation, eftersom det kommer att krävas i alla fall någon kompromiss någonstans från både oppositionen och chavismen.
Finns det någon risk för inbördes motsättningar, rent av ett inbördeskrig i Venezuela?
Det tror jag inte, eftersom det är chavismen som har alla vapen. Så, så har det varit de senaste 12-15 år. Så oppositionen har inga vapen, så nästan mer än halva oppositionen sitter i fängelse eller i exil. Så den risken ser jag inte jag som är så pass stor.
Jaha, stort tack för det. Är det någonting annat slutligen du vill lägga till som du tycker det är viktigt att lyssnarna har med sig i huvudet när man fortsätter följa utvecklingen i Venezuela?
Ja, men jag vill gärna lägga till att alltså, hur viktigt det här med Nobelpriset för venezuelanerna är, både i landet i exil. Alltså, i landet fick de inte veta att Maria Corina Machado hade vunnit Nobelpriset tills att liksom, någon i sociala medier började skriva om det. Den enda journalisten som sa det på tv, hon blev sparkad och hon söker asyl just nu. Så, och sen när man såg reaktionerna av venezuelanerna i exil var det också ganska intressant att se, eftersom det blir att så, lite så, hopp, alltså, ett ljus i de här tiderna liksom, när det blir bara mörkare och mörkare. Så det skulle jag kunna ta med mig, eller vill dela med er, att det är bara ett bra signal för venezuelanerna att det finns kanske hopp att det blir bättre på något sätt.
Okej, men låt oss avsluta med det, att det ändå finns hopp och ljus i mörkret. Stort tack Cesar Chirino för att du gästade mig i podden idag. Tack så mycket.
Tack för inbjudan.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om det är förslag och idéer på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han brukar, Jasper Sandström. Jag heter som jag brukar, Andreas Eriksson. Och jag hoppas, precis som jag brukar, att vi hörs snart igen.